Ribeti Samas. Vi tackar Herre för denna stund. Tackar du vill tala till oss så att vi kan mogna en gång till. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag skulle vilja säga några ord om glädje. Som en glädje, en av de andens frukt. Och hur hittar man en glädje som håller i en ganska osäker tillvaro, som är en vad som håller på att falla? Hur gör vi då? Och jag har egentligen två bibelsammanhang som jag vill ta med oss till. Det första finns i Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 9. Hebreerbrevet 1 och vers 9. Där står det så här om Jesus: du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Där handlar ju om Jesus. Det är ett profetord från Gamla testamentet som Hebreerbrevets författare tar fram. Och så säger han om Jesus att Gud har smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder eller dina likar. Det Hebreerbrevet säger det är att han var gladare än alla andra. När man läser det där om Jesus, det är då man inser också att det sätt som Bibeln talar om glädje på skiljer sig kanske något från hur vi tänker som människor. Jesus var gladare än alla andra, och när jag läser om hur Jesus förkunnar, när han stod och pratar och undervisa, hur han möter människor, så inser jag att han såg hela skapelsen i dess skönhet. Han talar om liljorna på marken, han talar om sparvar och fåglar, han talar om degar som jäser och om sädesfält som vajar, allt möjligt. Hela skapelsen. Det är som det slår genom Jesu predikan att han kan insupa hur den här världen är skapad så vacker och så fantastiskt. Så det första jag vill säga, det är ju att när man läser om Jesus så verkar han haft glädje som en grundton i sitt liv. Men man behöver inte läsa så mycket längre i Hebreerbrevet förrän man kommer till kapitel 5. Så ser man att det går att säga andra saker om Jesus också. Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 7. Så står det. 5 och vers 7. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. En annan version, Bibel 2000, så står det: under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar, enträngna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Så många av oss tänker, så skulle vi säga att det där är nästan motsatsen mot det vi läste i kapitel 1. Kapitel 1 säger att Gud har smort honom, Jesus, med glädjens olja. Finns en grundton av glädje mer än hos oss andra i Jesus. Och så nu i kapitel 5 så talas det om rop och inträngna böner om räddning. När det gäller glädjen, och den glädjen Bibeln talar om, det är att den står inte i motsatsen till andra känslor som vi kan ha. Glädjen kan finnas i samma rum som oro, som tårar, som besvikelse. Man är inte antingen glad eller ledsen. Faktum är att så som Bibeln beskriver glädjen, så kan man vara både glad och orolig samtidigt. Det som jag uppfattar som den enda kontrasten, det är glädje och hopplöshet. Det är som att Bibeln säger att den glädje Gud ger oss, den glädje vi har i Gud som kristna, det finns en känsla den motar undan, och det är inte sorgen, inte besvikelsen, men det är hopplösheten. Paulus skrivit till församlingen i Thessaloniki, där man hade börjat fråga, vad är det som händer? Människor dör, sorgen kommer på besök. Skulle vi inte slippa detta? Och då talar Paulus om att vi kan sörja, men inte som de som saknar hopp. Det vill säga, trots att vi sörjer har vi ett hopp. Den första tanken när vi talar om glädje, det är att den glädje som Gud ger oss, den glädje som kommer ur den helige ande, den glädje Jesus hade, den gjorde honom inte immun för andra känslor som livet ibland bjuder oss på. Vi blir inte immuna. Nej, han bad och han kämpade. Han var fylld av oro. Han gick genom Getsemane. Men i grunden då fanns glädje. Glädjen är inte en känsla som är någon sorts automatik, som vi var någon sorts maskiner. Det är inte automatik, trycker bort allt annat. Men den kan finnas i samma rum, sida vid sida, som både sorgen, besvikelsen, smärtan. Men glädje finns ändå där. Det är den glädje som vi får ifrån helige ande. Den är där för att stanna. Oavsett att vi gråter eller sörjer eller besvikna, den finns kvar där. Det andra bibelord jag vill ta med oss till, det är ganska välkänt. Det är Filipperbrevet kapitel 4. Och den gillar jag. Och ibland talar man om hela Filipperbrevet som ett glädjens brev. Och man kan förstå när man läser där. Så här säger Paulus, Filipperbrevet kapitel 4, vers 4-7. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Jag är inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka Gud, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi kan tänka, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gläd er alltid i Herren, är det möjligt? Om du bara för en stund funderar, om vi funderar här, vad är man glad för? Ja, men jag kan säga direkt, jag är glad för den här årstiden. Jag är glad för solen, jag är glad för värmen, jag är glad att jag är ganska frisk. Jag är glad att mina barn, våra fem barn, är friska. Jag är glad att jag har Evelin, jag är glad att jag tillhör denna församling. Jag är glad att jag lever i ett land i fred och frihet. Jag är otroligt glad att jag har mat att äta varje dag. Att jag har kläder och har på kroppen, faktiskt mer kläder än jag faktiskt behöver. Ibland brukar jag tänka. Jag är glad för så många olika saker. Mitt råd så här i denna stund är att man försöker göra en lista. Man kan sitta och fundera lite grann. Gör en lista på allt man är glad över. Man kan göra en annan lista för allt man är bekymrad över. Men det vore bra om man fokuserar för det som vi är glada över. Och sen om man tänker, jag har inget som jag kan vara glad över. Tänk en gång till. För jag vill tro att alla vi människor har saker vi kan vara glada och tacksamma för. Om man sitter och funderar, då hittar man dem. Men så säger Paulus, gläd dig i Herren. Han säger inte, var glad för snart är det. Kanske för dem som kommer att få semester, eller glad för solen och värme. Det skulle han kunna sagt för jag uppfattar att både Paulus och Bibeln gång på gång talar om hela skapelsen. Allt det fantastiska vi har som källor till glädje. Men det han säger nej, det är gläd dig först och främst i Gud. När jag försöker förstå det där bibelordet och varför han säger det och varför han gör det på det sättet, när vi ju vet att det mesta av våra glädjen kommer ifrån omständigheter och saker. När allting är lugnt, då är vi glada. Börjar det strula runt omkring, då blir vi ledsna och sörjsen. Inte vår glädje kommer från omständigheter och saker. Inte ifrån Gud. Från andra omständigheter. När jag läser där och försöker förstå sammanhanget, så brukar jag tänka på att det där är väl lite grann som man, när man var barn och det var födelsedag eller julafton. Jag minns när jag var barn inför födelsedagen. Då kunde jag hitta tid alltid att sitta med mamman, för att min pappa var ganska upptagen, så han var inte hemma när jag var vaken. Så inför födelsedagen eller jul i min barndom, då tänkte jag gjorde en önskelista. Och de dagarna när det närmar sig födelsedagen eller jul, då så steg ju liksom spänningen, och jag vet att jag brukade leta igenom huset, för att jag tänkte det är säkert att mamma kommer att gå och köpa någonting och sen gömmer hon någonstans här i huset. Det brukade vara så. Så jag gick igenom huset och försökte hitta gömman. Där paketen fanns. Och när jag hittade, så det var självklart, då tog jag den, skaka lite grann, klämma och kände och fantisera och säga, eller det där som jag sa det, eller är det någonting annat som är i paketet? Men ju äldre jag har blivit, desto kortare, eller desto det blev förändring. Önskelistan blev kortare. Och det blev något annat som vart man satte och skrivit, jag vill ha det. Men ju man blir äldre, då tappar man. Det är som man vet inte vad man vill ha egentligen. Det är så att frågade mig, vad önskar du? Jag fick en fråga innan julafton, förra julafton. Vad vill du? Vad önskar du? Men jag hittade ingenting. Jag sa nästan ingenting. Det är för att det känns som jag har allt jag behöver. Det finns inget mer jag behöver. Men jag vet inte. Ändå måste jag säga att jag på julen eller födelsedag eller farsdag fortfarande blir jag så glad när mina barn eller min fru eller någon omkring kommer med ett paket till mig. Med glädjen har skiftat något. Det handlar inte längre om saken, om gåvan eller paketen, det som jag ska få. Nej. Utan min glädje handlar om först och främst att någon i min närhet har tänkt på mig. Någon har satt sig ner och funderat, vad skulle han vilja ha? Vad skulle kunna göra honom glad? Den största glädjen är inte saken, utan det blev givaren. Saken kan jag kanske avvara. Jag kan avvara. Jag har inte så mycket på den där listan längre, men givaren, att den gåvogivaren faktiskt har engagerat sig i mig för min skull, och det är det som blev en glädje, att någon sitter och tänker att den här ska få någonting. Vad skulle han få? Det är precis det jag uppfattar att Paulus säger. Gläd dig i Herren. Varför det? Det är ju han som är alla goda gåvors givare. Och även om du hamnar i situationer där allt du har på din önskelista faktiskt inte kommer dig till del, där omständigheter inte blir som man har hoppats, Så vet du fortfarande att gåvogivaren är på din sida. Det vet vi. Man gråter, man blir ledsen, men jag vet att han är på min sida. Gläd dig i Herren, och egentligen skulle jag säga gläd dig först i Herren och sen gläd dig för allt han har gett i ditt liv. För det är väl någonting man lär sig med åren. Att så lite av det jag har beror på mig. Det beror på att på något sätt någon försett mitt liv med så många goda omständigheter. Det har kommit min väg. Jag kan inte förstå det. Jag måste få uttrycka min tacksamhet, och den som är värd allt mitt tack, det är Gud. Alltså, vad är det Bibeln säger om tacksamhet? Jo, men det viktiga är kanske inte gåvan, utan givaren. Gläd dig i Herren. Ju mer man fokuserar på omständigheten och saken, desto mer bekymmer kommer man få. Ju mer man fokuserar på gåvogivaren och att Gud har dig i sin plan, i sin tanke, att du inte är övergiven eller ensam, ju mer motståndskraft det kommer att vara när omständigheter inte går din väg eller när sakerna inte kommer dig till del. För det viktiga är till sist inte saken utan givaren. Gläd dig i Herren. Jag tror att man ska sätta ihop de där orden. Ordet från Filipperbrevet med det där som står om Jesus i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet så skrev ju författaren att han har smort honom med glädjens olja än hans medbröder. Det där är en sorts koppling till den helige ande. Alltså, Hebreerbrevets ordval säger att den glädje som omgav Jesus, som fyllde honom, som låg som en grund i hela hans liv, är djupast sett ett uttryck för den helige ande. Jag tror att det är likadant med oss. Jag tror att det är en bön vi ska ha inför den här årstiden som kommer. Gud, smörj mig med glädjens olja trots att det sker allt möjligt runt omkring. Vi behöver den olja. Det är inte självklart att glädjen kommer ur mitt eget inre. Mitt eget inre med olika signalsubstanser och synapser och kopplingar kan ju ibland bara vara en vulkan av oro och ångest. I mig själv finns ett känsloknippe som ibland inte är så önskvärt och behaglig. Om jag tittar in det blir inte så stabilt. Jag behöver den olja för att det ska bli stabilt och lugnt. När den glädje som Bibeln talar om beskrivs till stor del som en gåva given av den helige ande. Be om den gåva. Jag behöver be om den gåva. Gud, smörj mig med glädjens olja. Och kom ihåg att det Bibeln säger är att din lycka inte ligger i omständigheter, inte i saker, utan i att gåvogivaren är på vår sida hela tiden. Så vi ber helige ande, kom med glädje. Låt mig se att det inte är omständigheter, utan du Gud som är källan för min glädje. Så jag behöver göra den där listan på mina glädjeämnen. Och så tänk med djupa sätt, är det Gud som är faktiskt ska vara glad och tacksam över? Så kikar Paulus med några saker till som är värda att tänka på. Han säger så här: gör det inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka Gud, och så låt Gud veta allt du är bekymrad över. Egentligen han säger inte Nu ska du vara glad, Rickard, nu behöver du vara glad. Och du ska stänga av alla andra känslorna. När han vet att vi människor, vi har lätt att göra massa oro och vi har en del önskningar. Jag blir orolig. Så fort det händer någonting, då blir jag orolig. Men ja. Han säger bara fram med allt inför Gud. Med en tolkning av det här bibelordet, eller det som vi har läst, är att man kan vara totalt transparent inför Gud. Allt inför honom. Det går också att göra en lista. Det här går inte, Gud. Det här behöver jag. Kom och transparent. Påminner dig att om att djupa sätt är all din glädje en gåva ifrån Gud. Det är en kraft vi får från helige ande. Och det ska vi fortsätta be om. Hjälp oss, Gud eller helige ande. Men sen har vi ju våra orosmoment och så har vi vår önskelistan med omständigheter. Människor och saker som vi tänker, det här borde du Gud ändra på eller ge på oss med. Paulus säger fram med allt inför Gud. Han säger inte att man alltid kommer att få det man vill. Det sa han inte. Eller att man alltid kommer att se att allt faller på plats till slut. Jag tror att det är med Gud som det är med oss som har varit föräldrar. Vi vet ju att våra barn när de är små kan önska sig allt möjligt. Ett barn kan önska sig allt möjligt. Min stora dröm som 10-årig, det kommer jag ihåg för att jag har skadat. Min pappa brukade påminna mig. Min stora dröm som 10-årig var ju en riktig motorcykel. För att jag hade en anhöriga som brukade komma till oss på motorcykel. Så jag sa till mina föräldrar, det är så här, jag vill ha den här, ingen leksak. Jag vill ha en motorcykel. För att jag tänkte så här, jag kan cykla. Då kan jag hantera det här också. Som 10-årig, det går inte. Men klok nog fick jag aldrig det för det födelsedagspresent av mina föräldrar. Och jag var sörjsen. Men det gjorde ju helt. De gjorde helt rätt. Allt jag önskar kanske inte jag behöver. Kanske inte ens är bra om jag får dem. Men jag önskade dem då. Ändå, jag visste att det där kommer jag inte för. Jag fick inte dem, men ändå det kom hela tiden. Jag sa till min pappa, jag vill ha en motorcykel, jag vill ha en motorcykel. Det Paulus säger är ju att vi inte behöver sortera eller liksom kategorisera och säga att det fram med allt inför Gud. Vi behöver leva transparent. Och så kommer det kanske största. Då säger han, om du gör det, då ska Guds frid som är mer värd än allt du kan tänka ge dina tankar och ditt hjärta skydd när man har kommit inför Gud med allt. Då kommer Guds frid ge skydd våra hjärtan och våra tankar. Det han då talar om är faktiskt inte en känsla, även om ordet frid för oss människor ofta kopplas till en känsla. Paulus använder till och med militariska, det är som termer här. Han talar om Guds frid som om det vore en skyddsvakt omkring oss. Alltså, då ska Guds frid ge dina tankar och ditt hjärta skydd. Men han talar inte om friden som en verklighet i mitt känsloliv, utan som en faktor objektivt sett runt omkring mig. Guds frid omger mig. Det är en faktor. Och det skulle jag vilja säga till dig, du som ibland brottas med helt andra känslor än glädje som jag gör då och då. Du som ofta fastnar i oron, ofta fastnar i bekymmer emellanåt, känner att du håller på att drunkna i ångest. Betyder det att du saknar Guds frid? Mitt svar är absolut definitivt nej. Guds frid omger dig. Den omger mig. Det är den skyddsstyrka Gud har ställt omkring oss. Även om ditt eller mitt eget känsloliv inte förmår ta in det, så är det ett faktum. Det omger oss. Vi behöver ta fram eller lära oss och komma inför Gud med allt som är svår, istället att ge upp. Några ord om glädje. Jag har försökt säga eller meddela till oss nu, eller påminna oss att Jesus var glad. Det betyder inte att alla andra känslor inte fanns där. Det kommer att gå och bli orolig. Det kommer att gå och bli besvikna. Vi kommer att gråta. Vi är människor. Det händer. Så är det. Men den glädje som Bibeln talar om, den finns kvar någonstans, som man sitter och tänker lite grann. Det här, Gud, går inte. Nu gråter jag. Nu jag smälter, för att det här är så tungt. Om man väntar en liten stund fram inför Gud, då känner man den glädje ändå. Det har jag upplevt så många gånger. Och jag är säker att de som har gjort det också. Tvärtom, istället att tänka att nej, Guds glädje trycker bort alla känslorna. Den kan vara sida vid sida med oro och glädje. Eller glädje och oro, de kan gå sida vid sida. Så var det för Jesus, så är det för oss också. Den enda känslan jag tror att glädje trycker bort är hopplösheten. Det bibliska glädjen, den som vi får från helige ande, den är en bot mot hopplösheten. Vi behöver inte bli hopplösa. Nej. Glädje är i Herren. Alltså, det viktiga är inte saker och omständigheter, utan Gud som är alla goda gåvors givare. Och sen jag får lära mig att låta honom se min oro. Låta honom höra hur jag önskar ha det. Jag ska inte försöka gömma eller trycka. Nej, det har jag gjort. Jag har försökt. Jag har gjort att jag sparade sorg. För att jag fick meddelande, ganska många meddelande, som det är så här, det, du vet, din vän och det, den här har gått bort och den här har gått bort, och då tänkte jag, nej, jag gråter inte, nej, det här jag måste, nej, det går inte. Och sen när min pappa gick bort, då kom alltihopa på samma gång. Det som jag sparade. Så jag tyckte att jag, det här har jag hanterat. Jag behöver inte sörja, jag behöver inte göra något. Så det kom alltihopa på mig. Och det var ju, nej. Men det är så här, glädjen som vi får ifrån helige ande, den är där, den försvinner inte. Och jag har lärt mig att jag får gråta, jag får bli ledsen, jag får, men jag behöver sitta och ta den moment, orosmoment och det där jobbiga tider inför Gud. Så när man gör det, då kommer Guds frid omger mig. Eller den kommer och sen den skyddar mitt hjärta och mina tankar. Och det blir bra. Guds frid går med mig var än jag går. Och när oron hugger mig i hjärtat, då brukar jag tänka, vad sa du Gud? Och när jag gör det, det blir inte så länge. Han visar sig, han kommer och berättar, jag är här. Jag är här och börjar fixa det som behöver fixas. Och Guds frid står på vakt runt omkring oss, vad som än händer. Vad jag än går igenom, så går Guds frid vid min sida runt omkring mig. Och när man så småningom får den där tanken att Guds frid står på vakt, när man låter den tanke trilla ner i hjärtat, då kommer glädjen som ett brev på posten och påminner, glädj dig i Herren. Gud välsigna dig. Och vi kan be tillsammans. Tack Herre, att du har gett oss helige ande med allt vi får från helige ande. Tack helige ande att din glädje står kvar. Den finns kvar mitt i alltihopa som kan vara tung. Tack att du finns alltid med oss. Tack att oavsett hur situationen är, vi kommer att klara oss förr eller senare. I Jesu namn. Amen. Tankar du har för mig.
Tankar av frid, tankar av hopp. Jag vet vilka tankar du har för mig. Min framtid är helt i din hand. I din hand. Ge mig mod att följa det du för mig. Kraft att våga lita på dig nu. Jag vet vilka tankar du har för mig. Tankar av frid, tankar av hopp. Jag vet vilka tankar du har för mig. Min framtid är helt i din hand. I din hand. Som en far älskar sina barn, älskar du mig, Gud? Älskar du mig, Gud? Som ett barn springer till sin far, så kommer jag till dig, kommer jag till dig. Som en far älskar sina barn, älskar du mig, Gud? Ja, du älskar mig, Gud. Som ett barn springer till sin far, kommer jag till dig, kommer jag till dig. Jag vet vilka tankar du har för mig. Tankar av frid, tankar av hopp. Jag vet vilka tankar du har för mig. Min framtid är helt i din hand. Min framtid är helt i din hand. Min framtid är helt i din hand.